Varmt välkommen till det 16:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Det här är det 3:e avsnittet för säsongen som handlar om skuggarbete. Och lyssnar du för första gången den här säsongen så är min rekommendation att börja från början med avsnitt 15. Eftersom avsnitten delvis bygger på varandra. Om du lyssnar redan från början från avsnitt 1 så får du också en grundförståelse för begreppet skönhetens väg som jag kommer att komma tillbaka till några gånger det här avsnittet. Jag heter Anna Larsson och som vanligt så bygger allt som sägs i den här podcasten på mitt förhållningssätt och jag utgår från mina egna erfarenheter. Hela den här podcastsäsongen handlar om skuggarbete och skuggarbete är någonting som kan vara utmanande för den som går igenom en jobbig period i livet. Om du befinner dig där så kanske det inte är just idag som du ska lyssna utan kanske hellre behöver söka stöd av någon att samtala med. Du vet bäst vad just du behöver. Det som sägs i podden och övningarna som föreslås här, det är självhjälpstekniker. Och det är inte på något sätt en ersättning för professionell, medicinsk eller psykologisk hjälp. Det här avsnittet heter Skönhetens medicin. Vad är skönhetens medicin? Ja, om vi börjar med den ursprungliga betydelsen av ordet medicin så har det ingenting med piller och läkemedel att göra utan ordets betydelse är ungefär helig gåva. Så när vi pratar om att ge en medicin så pratar vi om att ge en gåva. Och när vi pratar om skuggarbete då påstår jag att det är våra projektioner som kan vara skönhetens medicin. Det här låter kanske konstigt eftersom projektion innebär ju att vi lägger våra egna egenskaper som vi inte vill kännas vid på andra. Och det låter ju inte så trevligt. Projektioner som dessutom ageras ut, det är ju ofta eller kanske alltid orsaken till attacker och våld. Hur kan projektion då vara en medicin? Jo, det är nämligen så här att det som vi projicerar på andra, det visar oss ju ytterst vad det är som vi behöver se och hela i oss själva. Vi kan nämligen använda projektion som ett verktyg för att få fatt i våra skuggor. Det vill säga att vi tittar på vad vi projicerar, det vi inte vill kännas vid och tillåter oss att se det och ta ansvar för det. Och när vi gör det, då kan vi hela inte bara oss själva, utan vi kan förändra alla våra relationer. Och när vi förändrar spelet i våra relationer, då förändrar vi världen. Så att lära sig hur och att faktiskt göra det, att ta ansvar för sina egna projektioner, det är ett fredsarbete. Det är ett kärleksarbete. Det är skönhetens medicin. Så att medvetet jobba med projektion som ett verktyg eller använda det som en medicin som jag nu säger utan att på något vis agera ut att attackera, kritisera eller skälla ut någon annan eller ta avstånd eller att inte på något sätt involvera den andra som just nu råkar bli måltavla eller filmduk för vår projektion, det är verkligen en konst att lära sig. Och det är det som det här avsnittet handlar om. Vad som finns i vår skugga, vår personliga och mänskliga kollektiva skugga, det är ju alla våra omedvetna grundantaganden om oss själva. Det vi hittar i oss själva, men i alla som finns i oss alla, är vanligtvis en känsla av maktlöshet, en rädsla att bli avvisad och en föreställning att vi är otillräckliga. Vi kanske är delvis medvetna om det här, alltså till exempel att vi styrs av jantelagen och att det är därför vi inte vill skryta inför andra. Men Hur djup den här rädslan egentligen är att bli övergiven, den vill vi inte kännas vid. Det gör för ont. Och därför ligger den i skugga. Därför ligger den bortom det medvetna. Skuggans spelplats och arena, det är i våra relationer. Ju närmare och intensivare relationer, desto mer utrymme för skugga skulle jag vilja säga. För det är ju i våra relationer som känslorna kommer. Känslan av att vara ett offer. Rädslan att bli lämnad. Tanken att inte vara good enough. Alla känslor som i vanliga fall är undertryckta av oss kommer till uttryck när det börjar skava i våra relationer. Och som jag säger så finns ju skuggan i alla människor. Så när två personer som har varsin ryggsäck med skugga möts så är det den omedvetna rädslan, alltså skuggan, som kolliderar. Och på ett galet sätt också det som förenar parter när vi går i destruktiva relationer eller börjar agera ut draman. För destruktiva relationer, om jag får kalla det så, det är alltså relationer som börjar genom att vi hoppas att den andra parten ska ge oss någonting som vi tror att vi själva saknar. När det är förutsättningen för en relation, alltså att vi tror att den andra ska ge oss någonting vi själva saknar, så är det i sig ett grundläggande galet antagande. För en människa som betraktar sig som själv, som hel, som är självständig och har integritet, den ser ju inte andra människor som någonting som ska ge mig någonting. Utan en hel människa ser ju andra människor som bonus, som en glädje att få ha i sitt liv. Oavsett om det är en vän eller partner eller ett barn eller en annan familjemedlem eller nära relation. Så att just det här att gå in i en relation där den andra ska ge någonting, det är ju otillräckligheten som kommer till uttryck. Ofta från båda parter då. I en kärleksrelation så vill man att den andra ska komplettera en. Så när skuggan är in action i våra relationer så hamnar vi ofta i det som kallas dramatriangeln. Dramatriangeln är svår att upptäcka när man är inne i den själv, men lätt att se i efterhand eller se den hos någon annan. Dramatriangeln består ofta av tre tydliga roller. Det är alltid en förövare, det är alltid ett offer och så finns det ofta en räddare. Och trianglar i relationer, det här är ett så liksom djupt mänskligt mönster att när två parter i en relation kommer i konflikt så vill man, liksom, det är instinktivt att dra in en tredje part för att lätta på ångesten. Så ofta så, vi kan ta ett exempel där man har ett barn som har problem i skolan till exempel. När ångesten blir för stark mellan föräldrarna och skolan, det vill säga att man inte kommer vidare i en relation, så drar man in en tredje part. Man ringer en myndighet. Man drar in, liksom, man överklagar till en instans till exempel. I det här exemplet kan det vara att föräldrarna känner sig som offer. De tycker att skolan är förövare och de vill att den här tredje parten, alltså myndigheten eller instansen, ska komma in som en räddare. Det här kan ju också hända i väldigt nära relationer. Alltså att när ett par har det dåligt i sin relation så går ett barn omedvetet in som tredje part och styr över uppmärksamheten. Alltså barnet kan börja agera ut eller få problem. Det blir en triangel inom en familj. Och den som är inne i en dramatriangel upplever sig alltid sig själv som offer. Och den kan alltid peka ut förövaren. det är liksom dansen av att projicera, och det är så man upptäcker att man befinner sig i en dramatriangel. Men just den här känslan av att vara ett offer, det handlar alltid om att man har fastnat i det förflutna. För projektioner kan ske på olika sätt. Nu har vi pratat om att vi projicerar egenskaper vi inte vill kännas vid på andra människor. Men det kan också vara så att vi projicerar gamla upplevelser och felaktiga tolkningar av gamla händelser i tiden. Genom att vi återupprepar samma gamla mönster om och om igen. För att vi är kvar i de här grundläggande galna antaganden om att vi själva är otillräckliga och så vidare. Vi ska prata mer om exempel på det här i det här avsnittet. Men som jag nämnde lite grann tidigare så är det ju så att en person som upplever sig som hel, någorlunda balanserad, har liksom självkännedom, integritet. Hon eller han, hon dansar inte med i en triangel, tar inte de här rollerna som räddare, offer, förövare och kan låta bli att projicera. Och människor som har den här medvetenheten kan ju, det är inte så att livet har skyddat dem från oförrätter. Utan det här är ju människor som lika ofta som andra blivit och blir illa behandlade av såväl personer och myndigheter. Men knepet är att inte känna sig som ett offer. Alltså de som lever med en medvetenhet om sin skugga kan ju fortfarande bli ledsna, besvikna, sårade, negativt överraskade, chockade, hamna i sorg utan att känna sig som offer. För det är ju så här alltså att livet händer. Shit happens. Men vi kan lära oss att skilja på smärta och lidande. Det är ju nämligen så att smärta händer i nuet. Det händer liksom otäcka, obehagliga, smärtsamma saker som vi inte kan styra över. Alla är med om det. Men lidande, det är ju historien som vi lindar runt det som hände. Vi hittar på en historia att det här liksom drabbade oss personligen. Och så bär vi med oss den här lidandes historia in i framtiden. Vi återupplever det. Vi förväntar oss att det ska hända igen. Och det här gör ju att man lever med en känsla av att ständigt bli offer för någonting som hände för länge, länge sedan. Alla har vi lidandes historier. Därför att ingen människa går ju igenom en barndom utan att vara med om obehagliga händelser. Så att ofta så kommer ju de här historierna, de har ju gått ner i skugga för att det hände så tidigt så att vi inte hade ett språk. Eller att vi inte haft verktyg att hantera det. Men de här gamla händelserna och våra felaktiga tolkningar av det, de tar vi med oss i nutid. Vi tar med oss dem in i våra relationer. Och just de här nära relationerna. Och ett exempel kan ju vara att vi, det här kan ju vara från vuxen ålder. Om vi en gång blivit svikna av en partner som vi dejtade med eller till och med kanske levde med, var gifta med. Om vi en gång blivit svikna, tagit det så hårt att vi har lindat liksom en lidandes historia om det. Då kommer vi att projicera på alla möjliga tänkbara eventuella nya partners att de också kommer att svika oss. Och när vi går in i ett möte med en ny person och förutsätter att de kommer att svika oss, det kommer inte att bli någon relation av det. Utan konsekvensen blir att vi troligtvis står där ensamma. Date efter date känner vi oss ännu mer som offer och vet inte hur vi ska komma ur det. Så att ingen ny date kommer att lösa någonting om vi inte tar ansvar för våra projektioner. Och det här gör vi ju genom att lära oss se, upptäcka våra projektioner. Lära oss skönhetens medicin. En frisk relation som sagt bygger ju på att båda parter i en relation, alla parter i en relation, känner sig hela eller känner sig åtminstone i balans eller vet hur man hittar tillbaka till balansen och tar helt ansvar för sitt mående. och kan se andra människor som en glädje i sitt liv, som en bonus, inte för att de finns där för att ge mig någonting, utan inte för att ge mig någonting jag själv saknar, utan det ska vara en glädje. Så att en frisk relation är ömsesidig, det är alltid win-win. I en frisk relation så finns det ingen som känner sig som ett offer, det är ingen som känner sig kontrollerad, dominerad eller dränerad för att någon av parterna överger energi, alltså ger för mycket energi och därmed överger sig själv. Så att det är ju när skuggan kommer in. När vi till exempel hoppar in i ett drama och vill vara räddare därför att det vi ser det är otillräcklighet. Oj, oj, de här parterna, de fixar inte det här. Det är nog bäst att jag går in och styr upp. Det kan ju vara någonting som händer på jobbet till exempel. Men vad som händer då, när vi går in som räddare i en relation och ska styra upp, är ju att vi kanske projicerar vår egen otillräcklighet. Vi kanske känner oss som offer för det som händer. Oj, oj, nu lyckas inte chefen och min arbetskamrat styra upp det här. Det här gör ju att jag blir ett offer. Därför måste jag kliva in som en räddare och göra vad jag kan för att styra upp det här. Offerkänsla, det är alltid, alltid en varningssignal att skuggan är in action. Det är liksom den första röda flaggan på att vi är i en dramatriangel och på att det är vår skugga som är in action. Hur gör vi för att stoppa den här skuggdansen då? Alltså sluta projicera vår känsla av offer. Och sluta att se andra som förövare eller se omständigheter som förövare. Det handlar ju om att lära sig bli medveten att vad känslan som triggar handlar om inom oss. Istället för att falla för frestelsen att skylla på andra eller ta omständigheter och kasta sig in i ett räddardrama. Fast det egentligen handlar om ens egen otillräcklighet. Och hur gör vi det här? Jo, det gör vi genom att i tanken tillåta oss att projicera. Hör vad vi tänker. Hör vilka, se vilka egenskaper vi frestas att lägga utanför oss själva. Och sen tillåter vi oss att titta på dem. Trots att det är otroligt obekvämt. Och se vad de egentligen vill säga oss. Vad det är vi behöver se i oss själva. Det är så här vi använder projektion som skönhetens medicin. Och det absolut enklaste när du börjar göra den här övningen för första gången, det här handlar ju alltså om att medvetet projicera på någon annan och sen titta på vad det är vi projicerar, förstå vad det handlar om oss själva och ta fullt ansvar för det. Det enklaste att göra det är att projicera medvetet på kändisar. Därför att kändisar, det är ju människor som du inte känner, som du aldrig någonsin har interagerat med. Det finns ingen relation mellan er, det har aldrig skett något liksom ömsesidigt utbyte av energi. Och i och med att det här är människor som du inte känner så är det så uppenbart att allt den här människan triggar i dig har med dig att göra. Det blir ju någonting helt annat när det är en nära relation. Det är svårare eftersom man har interagerat och liksom båda parter är involverad. Men om vi tar det här enklaste exempel. Ta en politiker till exempel som du ogillar. En politiker som du kanske inte ens tål att se på bild. Varför tål du inte att se den här personen? Det kanske kan vara en händelse, någonting som den här personen har sagt eller gjort. Och du förstår att frågan handlar inte om det som personen gjorde var rätt eller fel. Det kanske var väldigt, väldigt fel det den här politikern eller kändisen gjorde. Men av alla fel som begås i världen, varför triggar det här just dig? Varför går du igång känslomässigt när du ser den här personen? Vilken egenskap, agerande, händelse handlar det om hos dig själv? Om vi tar det här exemplet med politikern så kanske du säger att det här är en politiker som ljuger för andra. Och då säger jag att ja okej, men det är många politiker som ljuger. Och jag säger inte att det är rätt. Men du går ju inte att reta upp det på alla politiker som ljuger. Det är just den här personen som du inte tål att se. Varför triggar det dig? Ja, då kanske du säger att den här politikern ljuger så fult. Ljuger så uppenbart för andra. Och det här har inte med mig att göra, för jag skulle aldrig ljuga så där uppenbart för någon annan. Och då säger jag att nej, det kanske du inte skulle göra. Andra uppfattar nog dig som väldigt ärlig och du skulle aldrig ljuga uppenbart för någon annan. Men det här triggar din skugga och då tänker jag att din skugga handlar mest troligt om att du på något vis ljuger för dig själv. Och det här är alltid nöten att knäcka när det gäller skuggarbete. Det som triggar oss betyder inte att vi skulle göra någon annan illa på det sätt som vi ser hos den här politikern i det här fallet. Utan det som triggar oss, det handlar ju om någonting som vi gör mot oss själva. Och om vi nu säger att jag skulle aldrig ljuga för någon annan, då måste du vara ärlig mot dig själv. Någonting måste det vara som du ljuger om. Annars skulle du inte trigga så personligt och gå igång så starkt känslomässigt av att en politiker du aldrig träffat ljuger. Det här är skuggarbete. Det här är så obekvämt att titta på hos sig själv. Och skuggan kommer vi åt genom att hela tiden gå bortom det personliga. För egot, skuggan, den vill alltid att det ska vara han där borta, inte jag. Eller hon där borta, inte jag. Jag skulle aldrig göra så. Så säger ju skuggan, så säger ju egot. Det är ju hela fenomenet projektion bygger ju på den principen. Att vi ger bort det, vi ser det där borta, inte hos oss. Så att egot, skuggan, vill alltid gå till personangrepp. Känner sig triggad av själva personen. Inte egenskaperna, inte det sakliga, inte handlingen. Och det är det här vi behöver komma åt. Gå bortom personen och verkligen titta på sak. Vad är det för handlingar? Vad är det för egenskaper? Om det är fruktansvärt triggande att någon annan ljuger, så finns det ju uppenbarligen någonting på något sätt som du ljuger för dig själv. Annars skulle det inte här trigga dig. Så att när vi triggas, låt inte skuggan falla på personen, utan skriv ner egenskaperna, handlingarna och det sakliga som triggar dig. Och sen då det svåra, titta på hur i vilka sammanhang gör du samma sak. Kanske inte mot andra, troligtvis bara mot dig själv. Och det är därför du inte ser det. Det här med att ljuga för sig själv, det kan ju vara någonting som upplevs som relativt oskyldigt. Till exempel att man säger till sig själv på morgonen att ikväll ska jag gå på det där träningspasset. Det slutar med att man hamnar i soffan. Nästa dag, nytt försök, samma sak händer. Alltså vi kanske inte är medvetna om hur oärliga vi är mot oss själva. Vi liksom säger till vår kropp att i kväll ska du få ett träningspass. Liksom kroppen och en del av en börjar ställa in sig på det, en positiv upplevelse. Och så lurar vi oss själva på den. Det här gör ju att vi till slut inte kan lita på oss själva längre. Så att om vi vill bli uppfattade som en människa som är ärlig, så måste vi titta på i vilka sammanhang vi inte är ärliga mot oss själva. Och när vi konfronterar oss själva, ja, men vi kanske har 1000 förklaringar till att de där träningspassen aldrig passar, fast vi har sagt det. Men det förändrar ingenting. Vi fortsätter. Och då går det här liksom ner i skugga. Och vi projicerar det på politikern där borta. Som står och ljuger liksom så uppenbart för andra. Och När jag coachar så brukar jag ibland låta personer få göra den här övningen tillsammans med mig. Just för att fullt ut förstå hur projektion verkligen är skönhetens medicin. Alltså när vi gör det med full medvetenhet och en önskan att verkligen vara så här brutalt ärliga med oss själva. Och verkligen vilja se vad som finns i vår skugga. Jag brukar göra det till exempel när det kommer de som har en konflikt med till exempel en chef eller är i en konflikt med eller en separation med ett ex. Det här kan vara väldigt hjälpsamt när man har en infekterad konflikt att ta hjälp av någon utifrån som hjälper en att se det här. Därför att vad vi gör då under den här coachingsessionen, det är att jag ber personerna så att berätta nu alla dåliga egenskaper som du tycker att ditt ex eller din chef eller vem det nu är. Berätta vad de här egenskaperna, vad du ser för någonting. Och då hjälps vi åt att göra synligt vad som finns i din skugga och vad det egentligen handlar om hos dig. För att när man liksom får vräka ur sig att mitt ex är så liksom otrevlig, så lat, så ljuger, I mean, you name it. Och så sen så kan man titta på det och säga att förstå att de här egenskaperna ser jag hos mitt ex eftersom de också finns i mig. Ta reda på vad de handlar om. Då kan man gå vidare på ett helt annat sätt. Det är nämligen så att när vi ser och tar ansvar för vad som egentligen är mitt och inte längre projicerar, då kan man ju helt sakligt hantera det som liksom är, om man säger, de verkliga problemen i relationen. Då kan man ju faktiskt ha ett sakligt samtal med chefen eller exen när man har fått titta på sitt eget bagage, sin egen skugga i det hela. Och det blir lättare att ha en dialog där man verkligen kan komma fram till någonting och lösa någonting. När man inte hela tiden blir triggad av den andra personen. Därför att en skugga växer på alla möjliga sätt. Och jag vet att det här är inte lätt. Det är inte lätt att göra själv. Det är ganska lätt att göra det på en kändis. Se sina projektioner på en kändis man aldrig har träffat. Men när man är i en infekterad nära relation där det också finns liksom en sorg och förlust och massa känslor som inte, liksom inte har med en skugga, så är det jättesvårt. Och då blir det mycket lättare att man får bolla med någon. Så det här är ett tips att göra en coachingsession med någon annan och hjälpas åt att se skuggsidorna som vi vill projicera på någon som vi är i konflikt med. Så som sagt, testa gärna att göra det så här själv. Alltså ta papper och penna och skriv ner det som kommer när du vet att du projicerar. Men välj en kändis du aldrig har träffat första gången istället för en infekterad konflikt i en nära relation. För när vi gör det här, så tänk dig att du kastar iväg ett fiskespö med alla anklagelser mot exet, mot jobbet, mot chefen. Och sen därefter så drar du in, när du liksom vevar in kroken, så får du liksom fångsten, din egen projektion och din egen skuld. Och du har de här egenskaperna som egentligen är dina. Jag kan ta ett eget exempel. När jag slängde iväg en massa projektioner på en tidigare arbetsplats. Jag tyckte att det där jobbet, den där arbetsgivaren, de var så egoistiska i ledningen. Företaget var så girigt. Och människorna, cheferna, de var så obrydda om hur människor mår. Det var vad jag sa, det var min projektion. Och det handlade ju om att jag inte tyckte att jag blev sedd eller hörd. Jag tyckte också att jag fick ingen hjälp. Så jag slängde iväg de där anklagelserna. Egoistiska, giriga, obrydda om hur människor mår. Det var projektionerna. Och när jag liksom vevade tillbaka och kom till nästa steg att uppriktigt våga se vad reflekterar det här i mig. Det vill säga det som jag tänker om min gamla arbetsgivare. Det reflekterar egentligen min egen omedvetna skuld. Vilka grundantaganden har jag om mig själv när jag vill lägga det här på en arbetsgivare? Det som jag kom fram till i det här exemplet, det var att jag insåg att det är jag som är egoistisk. Jag gick runt där på jobbet och tänkte hela tiden på hur andra skulle uppfatta mig. Jag blev väldigt självcentrerad, ville på olika sätt ha bekräftelse. Det var så min känsla på brist som gjorde att jag kände mig girig. Där kom den egenskapen. Girig på uppmärksamhet. Jag var rädd att bli förbisedd. Jag var rädd att hamna utanför. Jag insåg att jag gjorde egentligen vad som helst för att slippa känna mig otillräcklig. Och det sätt som jag betedde mig insåg jag att det är jag som är obrydd hur jag själv egentligen mår. Min projektion var att arbetsgivaren var egoistisk, girig, obrydd om hur människor mår. Det handlar om min egen osäkerhet som gjorde mig egoistisk och självcentrerad. Min bristkänsla, maktlöshet, alla känslor jag inte ville ha, gjorde mig girig, fast på uppmärksamhet. Rädd att bli förbisedd. Och det var inte arbetsgivaren som var obrydd om hur människor mådde på arbetsplatsen. Det var jag som var obrydd om hur jag själv egentligen mådde. Och hur kom jag fram till det här då? Ja, jag har ju insett genom åren när jag jobbat med mig själv att jag har hela mitt liv haft ett grundläggande antagande om mig själv. Som liksom har varit variationer på temat jag duger bara om jag presterar. Det har varit vad jag har tänkt om mig själv. Att om jag inte presterar så har jag inget värde. Då blir jag lämnad, jag blir utanför och så vidare. Konsekvensen av det här och liksom det jag har gjort för att kompensera. Det är ju att jag aldrig har tillåtit mig visa mig svag, visa mig rädd. Jag vill absolut inte bli beroende av någon annan. Jag har genom hela mitt liv undertryckt alla känslor av att vara svag, rädd och beroende av någon annan. Genom att agera stark och duglig. Och det här kom ju liksom ytterst till, det blev så otroligt synligt i alla arbetssituationer. Så att det var som sagt inte jobbet som inte brydde sig om hur jag mådde. Det var jag. Som aldrig gett någon annan en chans att se hur jag mår. För min omedvetna rädsla att inte duga. Och det som gjorde att jag aldrig fick visa mig rädd eller svag. Det som hände var att jag såg alltid till att få arbetsuppgifter som gjorde mig oumbärlig. Och man kan se det som att jag alltid har hittat andra som har kunnat agera ut min rädsla att vara svag och rädd att bli lämnad. Alltså jag har spelat roller med arbetskamrater, med klienter, arbetsgivare, män och partners som liksom hela tiden dragit i mig. Velat att jag ska ta ännu mer ansvar, velat att jag ska göra jobbet åt dem. Och man kan se det som att de har utnyttjat mig. Ja, på ett sätt kan man se det så. Och det kanske var det jag kände på det jobbet, att jag blev utnyttjad. Men jag behöver också se skuggsidan av det. Att jag har utnyttjat situationen, jobbet, klienten, arbetskamraten, chefen. För att få bevisa hur stark och oumbärlig jag är. Så att i de här relationerna har det blivit liksom båda parter som har spelat ut en dans. Som handlat om min rädsla att bli lämnad eller vara svag. Andra har velat lägga på mig mer grejer, velat utnyttja mig för att slippa ta ansvar. Och jag har tagit mer ansvar än vad som har varit rimligt. För då slipper jag visa mig rädd. Det här är så obekvämt. Det är så obekvämt att se det här i sig själv. Det är dessutom inte lätt att se. Det här var inget jag kom på första gången jag gjorde skuggövningarna. Det är inget som kommer vid en första övning för just för att det är så fruktansvärt obekvämt. För när man ser det så triggar det ju massor med skuldkänslor. Insikten att jag kanske har blivit illa behandlad, okej. Men jag har också behandlat andra orättvist. Det var jag som betedde mig egoistiskt, girigt, körde över mig själv. För att jag kände mig otillräcklig. Och de här skuldkänslorna som kommer, de behöver man ju sitta med. Men när man tänker på att, liksom att okej, nu ser jag det här. Nu är jag medveten. Det innebär ju att vi kommer inte upprepa det igen. Och det här är anledningen till att jag säger att skuggarbetare är en vattendelare för att fullt ut leva ett medvetet liv. När man knäcker hur skuggan fungerar och kan börja se att allt vi säger om andra, varenda litet ord som vi säger när vi är känslomässigt triggade, handlar om oss själva. När vi lär oss att titta på, kan vara ärliga med oss själva, lär känna och se våra egna gamla mönster och gamla sår som jag har delat nu, då börjar man ta ansvar. Man börjar ta ansvar för alla sina egna handlingar på ett helt annat sätt. Och det som är glädjande i det är att det helt befriar en från skuld. Jag kan minnas att jag innan jag började jobba med skuggarbete ofta gick omkring med en liksom gnagande, ständigt dåligt samvete, ständig skuldkänsla som jag aldrig kunde sätta ord på vad det handlade om. Det var väl den här otillräckligheten som gnagde. Men jag kan säga att idag är det väldigt, väldigt sällan som jag känner skuldkänslor. Det betyder inte att jag alltid är liksom glad och lycklig. Jag kan känna massor med känslor. Jag kan ofta liksom trött. Jag kan bli sorgsen. Jag kan liksom känna mig uppgiven ibland. Men jag har inte längre skuldkänslor. De är faktiskt till stor del borta. Och när jag får skuldkänslor så kan jag ofta få fatt på vad det egentligen handlar om. Och när man får fatt på vad det handlar om så kan man göra någonting åt det. Antingen be om ursäkt för att det verkligen är någon annan man har sårat eller skadat. Eller att man liksom kan se vad det handlar om i sig själv och göra på ett annat sätt. Så att den här tekniken, just det här som jag säger, alltså att använd projektionerna som ett fiskespö som vi kastar ut. Våga uttala alla de här liksom fula tankarna och känslorna som andra triggar i oss. Och sen hova tillbaka och titta på vad det handlar om hos oss. Det är verkligen att använda skönhetens medicin utan skuld. För vi agerar ju inte ut. Att jag säger liksom otrevliga saker om min gamla arbetsgivare, att jag tänker de här tankarna. Jag är medveten om att det inte handlar om någon annan än mig. Vid det här laget vet vi ju det, att allt vi säger handlar om våra egna egenskaper. Att det är ju faktiskt så att när vi inte tillåter oss att tänka tankar som faktiskt, det är då det faktiskt skadar. Därför att när vi inte tillåter oss vara allt vi är så går ju det här ner till skugga. Och det är då vi riskerar att agera ut omedvetet. Och djävulen kan flyga i oss och vi vräker ur oss dumma saker och ställer till med konflikter. Det här med att hitta egenskaperna inom oss själva. Det sägs ju att moder Teresa en gång fick frågan varför hon startade barnhem i Calcutta. Och det sägs att hon svarade Att hon gjorde det därför att hon hade hittat Hitler inom sig. Det här är ett annat sätt att säga att hon gjorde sitt skuggarbete. Det här är ju steget att börja se sig själv med medkänsla. Jag delade ju ett exempel på en arbetsplats där det var jag som hade varit liksom egoistisk, självcentrerad, girig på uppmärksamhet och inte brytt mig om mig själv. Det var ju Hitler inom mig som for fram. Alltså att som moder Teresa bara se och erkänna att jag har en Hitler inom mig och hur denna Hitler farit fram, hur jag har kritiserat, hur jag har dömt, hur jag har drivit mig själv och andra alldeles för hårt, ställt för höga krav. Vad moder Teresa gjorde, det var ju att hon vände det här. Hon bestämde sig för att göra om, göra rätt. Hon hittade Hitler inom sig och vände den energin, riktade den energin som det hade kostat att låta Hitler inom sig härja till att i hennes fall bokstavligen starta ett barnhem och göra någonting kärleksfullt och bra istället. Jag vet inte om det här är sant, men jag tycker att det är en otroligt bra liknelse. Det är en så bra förklaring på den vinst vi kan göra och det här fredsarbetet, gåvan vi kan ge tillbaka till världen när vi lär oss att knäcka koden för skuggarbete. När vi lär oss att hitta Hitler inom oss och rikta energin istället till att göra någonting bra för världen. Det kan väl inte finnas någon bättre medicin eller någon större gåva, tänker jag. Jag pratade en del om skuldkänslor också. Så länge Hitler inom oss härjar så går vi med skuldkänslor. Men vad skönhetens medicin, alltså medveten projektion, lär oss att skilja på, det är att skilja på ansvar och skuld. För skuld kommer ju från en plats och en tanke om att vi är otillräckliga. Den här gnagande skuldkänslan kommer ju från att vi är otillräckliga. Här härjar Hitler inom oss för fullt. Ansvar däremot, det kommer ju från en plats där vi verkligen kan se oss själva och se verkligheten som den egentligen är. Och det är ju från en plats av ansvar som vi liksom symboliskt kan starta ett barnhem i Calcutta eller uppfylla vår dröm och verkligen bli sant hjälpsamma för världen. Det är ingen lätt uppgift att starta ett barnhem i Calcutta när man har liksom svurit nunnelöftet och världen förväntar sig att man ska stanna i ett kloster. Och så här är det ju med vår gåva till världen också. Alltså att stanna vid skuld, det är på ett sätt den lätta vägen. Det är den lätta, den enkla, den fega vägen att låta den här känslan av otillräcklighet få härja på. För den gör ju att den tycker ju aldrig att vi är tillräckliga. Den tycker inte att vi är tillräckliga. Vi kan inte ta ansvar. Vi kan inte starta något barnhem. Vem är jag att tro att jag kan göra något sånt? Så håller den ju på. Så att verkligen gå förbi den här känslan av skuld och otillräcklighet, det är det som är det modiga. Det är det som är det utmanande. Att våga gå dit vi aldrig har gått förut. Att ta tillbaka fullt ansvar för vårt eget liv och för vad vi kan åstadkomma under vår tid på jorden. Och att göra det med kärlek. Och när det gäller skuld och ansvar så gäller antingen eller. Jag menar alltså att vi kan inte både ta ansvar och känna skuld. Det är oförenligt. Därför att ansvar och skuld kommer från två helt skilda platser inom oss. Alltså när vi tar tillbaka ansvar för oss själva, när jag tar ansvar för alla mina behov, så måste jag helt lämna alla tankar om skuld. Och dessutom så kan jag bara ta ansvar för det som är mitt. Jag måste lägga tillbaka allt ansvar som inte är mitt, där det hör hemma. För ofta i vår, för att komma undan den här otillräckligheten så tar vi på oss ansvar som inte är vårt. Och vi måste sluta göra det. Vi behöver sluta göra saker för vad vi tror behagar andra vuxna människor. Det är inte vår uppgift att behaga andra vuxna människor. Vi behöver också sluta att undvika saker bara för att vi tror att andra kommer att döma oss och så vidare. Vi behöver sluta skydda andra människor från att våra beslut kommer att få konsekvenser för dem. Vi har pratat om projektion här nu och det är oundvikligt att vi kommer att bli måltavla för andras projektioner när vi gör det som är nytt och utmanande. När vi gör någonting nytt och utmanande så kommer det garanterat 100% säkert att trigga andras otillräcklighet och andra kommer att kritisera oss. Och det är oundvikligt för det är så människor fungerar innan de har gjort sitt skuggarbete. Men vi kan inte låta det hindra oss. För vi behöver fortsätta göra vår del. Har vi hittat Hitler inom oss så behöver vi ta den energin till att bygga vårt barnhem. Vi kan inte låta dem som fortfarande brottas med sin inre Hitler stå i vägen. Och någonting som har varit väldigt viktigt för mig när jag har gjort mitt skuggarbete, det är insikten att i de här gamla historierna som har gått på repeat, att komma fram till att det var inte mitt fel. Den tanken. För det gjorde att jag kunde ta ansvar för min del i situationen istället för att ta på mig skuld för hela situationen. Och det här är en otroligt viktig skillnad att se. Alltså att om du är på en arbetsplats, om du är på en dysfunktionell arbetsplats, så här är det inte ditt fel att arbetsplatsen har blivit dysfunktionell. Det du behöver göra är att ta ansvar för din del i situationen. Tankevurpan vi ofta gör är att vi tar på oss skuld för hela situationen och försöker lösa och fixa allt åt alla. Det här var en sån enorm tankevurpa för mig som hade det här grundläggande antagandet att jag bara duger om jag presterar. Då blev liksom nästa steg att jag skulle ha fixat och styrt upp allting på arbetsplatsen eller i relationerna utan att vara medveten om den andra har fullt ansvar för sina handlingar i dramat. En partner har sitt ansvar. En kollega har sitt ansvar. En arbetsgivare har sitt ansvar för handlingar i dramat. Det är inte mitt. Det här låter så självklart, men det här är en sån här tankevurpa som vi fastnar i. Det är otroligt viktigt att förstå skillnaden att ta ansvar för sin egen del av situationen istället för att ta på sig skuld för hela situationen. Jag har inget ansvar för en svartsjuk man. Jag har inget ansvar för en sjuk organisation. Jag har inget ansvar för en okunnig chef. Men jag har det fulla ansvaret för att ta ansvar för mig själv och i en ohållbar situation förändra den. Det kanske krävs att jag flyttar från den här mannen eller säger upp mig från jobbet. Det är mitt ansvar. Men mannens svartsjuka, den sjuka organisationen, den okunniga chefen är inte på något vis mitt ansvar. Så viktig skillnad. Jag har ansvar att ta tillbaka ansvaret för mina behov. Inte den andres. Men när jag gör det, när jag tar tillbaka mitt fulla ansvar, kanske det innebär att jag säger upp mig eller en skilsmässa. Men faktiskt kan ju det vara det som gör att det blir lättare för den andra. Det kanske är det mest hjälpsamma jag kan göra för att den andra ska ta sitt ansvar. Så de tydligaste tecken på att vi är i skuggrelationer, det är ju att någonting skaver. Jag var inne lite grann på det här med skuldkänslor, att det är som en skavande och gnagande hela tiden, en känsla av otillräcklighet. Det kan också vara att man ursäktar. Man förklarar. Någonting annat är att man börjar ha hemligheter. Antingen att man bevarar andras hemligheter eller att man själv har hemligheter. När relationen, situationen inte längre är ärlig, så är skuggan in action. Och när det börjar handla om hemligheter, till exempel man lever med en partner som dricker. Man börjar ursäkta, förklara, man håller hemligt att han har druckit och sjukskriver sig från jobbet. Alltså den typen av hemligheter. Det kanske döljer den egentliga hemligheten. Vi har pratat ganska mycket om projektioner av det vi tycker är dåliga egenskaper. Alltså egoism och girighet och sånt. Men det finns en annan skugga som vi inte har pratat så mycket om. Och det är ju vem jag blir om jag står fullt ut i mitt ljus och min kraft. Eftersom vi lever i jantelagens tid så har ju det också gått ner i skuggan. För vi har ju lärt oss att vi inte ska skryta, vi får inte berätta att vi är bra på något. Så det kanske mest skrämmande, det är inte att vi är egoistiska och giriga. Utan det är vem blir vi när vi tar på oss att bygga det där barnhemmet i Calcutta. När vi går ut som nunnan går ut ur klostret och gör det som ingen har gjort förut. Om jag vänder kraften av Hitler inom mig som håller mig tillbaka ett helt liv och riktar om den kraften för att starta mitt barnhem. Vem blir jag då? När jag står fullt ut i mitt eget ljus. Det är den hemlighet vi mest av allt vill dölja. Eller rättare sagt som vårt ego vill att vi ska dölja. Och det är då vi här på skönhetens väg kan komma till en plats där vi kan kalla in de fyra krafterna. De fyra krafterna, det är ju att konsten att släppa taget som ormen ömsar sitt skinn. Att leva fri från rädsla. Att kunna höra själens röst. Och att samskapa med livet självt. När vi vågar titta på den här hemligheten som vi dolt så väl, att vi är rädda för vem vi kan bli om vi står i vårt eget ljus. Då kan vi verkligen fullt ut samskapa med livet självt och bli allt vi och mer än vad vi drömmer om. Och det är därför som skuggarbete verkligen, verkligen är nyckeln till ett helt liv. Vi kan samskapa med livet självt när vi inte längre håller oss själva tillbaka. När vi får syn på skuggan som hållit oss tillbaka, då får vi kraften att använda vår fria vilja. Vi får kraften att ta ett medvetet beslut att nu är det nog. Enough is enough. Nu kör vi. Nu är det färdigt med skuldkänslor. Nu ska jag ta ansvar. Jag tar tillbaka all makt som jag har gett bort till ego, till skuld. Allt som jag har projicerat på andra. Jag väcker en medvetenhet. Bestämmer mig att mitt förflutna ska inte styra mitt nu. Och min nutid ska inte heller styra min framtid. För jag återupprepar inte längre det förflutna. Någonting som vi alltid gör när vi är omedvetna. Vi hamnar i situationer som skaver. Och det är omedvetna föreställningar som gjort att vi hamnar där. Till exempel att nu måste jag än en gång visa mig stark. Nu måste jag än en gång ta på mig en massa jobb mer än andra. Så att ingen kommer på att jag egentligen är en bluff för att bli avvisad. Det är att ständigt återupprepa det förflutna. Och att inte låta min nutid styra min framtid. Men det är ju det här att jag kanske är fattig och sjuk just nu. Men det betyder ju inte att jag i framtiden kommer att bli rik och frisk. Jag kommer inte upprepa en tanke om mig själv som maktlös. Jag vill kalla in ett mycket mer medvetet förhållningssätt. Och det vi kan göra för att stärka det här, det är ju att på olika sätt kalla in support. Om vi verkligen vill förändra vårt liv i det inre så förändras det ofta i det yttre. Så när vi i det inre tar tillbaka en annan medvetenhet så kan vi kalla på de här fyra krafterna som jag nämnde. I det inre på ett energiplan. Men det här behöver ju också liksom stärkas med att vi har medvetna människor och vänner omkring oss. Som förstår vår resa. Och ofta så blir det lättare om vi tar hjälp av någon som har gjort ungefär samma eller liknande resa före oss. Alltså en coach eller lärare. Eller kanske till och med gå in i en grupp eller utbildning som också gör en utvecklingsresa. För många av oss har ju suttit fast i den här föreställningen att vi behöver göra allting själva. Och det behöver ju förändra om vi verkligen vill ha en förändring. Vi behöver tillåta oss att ta emot hjälp. Och sen också bestämma oss att fullständigt förlåta oss själva för allt som vi inte var medvetna om. Förlåtelse kommer ju också som en viktig komponent. Och sammanfattningsvis och avslutningsvis så vill jag påminna om det här att våra skuggor är gemensamma. Vi delar samma mänsklighet och när vi börjar prata med varandra om det här, de vanligaste temana som kommer upp, det är känslan av maktlöshet, känslan av otillräcklighet och rädslan att bli avvisad. Vi håller omedvetna föreställningar om att vi är maktlösa. Det gör att det förflutna upprepas gång på gång i nutid och vi tror liksom inte att vi kan förändra någonting. Det handlar väl snarare om att vi inte har verktygen. Sen avvisande är vi blir livrädda att bli avvisade för att vi har dåliga erfarenheter kanske sedan vi var små. Eller sedan tidigare. Det här skapar en känsla av utanförskap och den gör att vi själva inte bjuder in. Och då hamnar vi i den här tankevurpan. Vi tror att nu ska jag ta ansvar och att ta ansvar är att klara allt själv. Och då tar vi inte hjälp. Och vad som händer då, det är att det är vi som utesluter andra. Alltså vi utsätter andra för det vi absolut inte själva vill bli utsatta för. Det är det här som gör att jag säger att det är så viktigt att bryta mönstret och tillåta dig att ta emot hjälp. Se till att ha medvetna människor omkring dig. Ta hjälp av en coach. För det här måste inte bara liksom brytas med en insikt utan vi behöver agera på det också. För vi har gamla mönster där vi tror att om vi visar oss sårbara och svaga så riskerar vi att bli uteslutna. Och sen den här rädslan att visa sitt ljus, att sticka ut ur mängden. Att det är i princip, det här är den liksom mänskliga gamla rädslan att bli utesluten ur flocken. Att det är i princip samma sak som döden. Vilket det var för 1000 år sedan men inte idag. Idag hänger det kvar som jantelagen att vi inte ska tro att vi är något. Vilket gör att vi alltid måste visa oss starka och dugliga för att vi tror att vi är otillräckliga. Det här är ju de skuggor som kommer upp generellt när vi gör skuggarbete. Och du är inte ensam om dem. Det är det jag vill att du ska veta. Och att tänka på det här att om vi vill att andra ska bjuda in oss till gemenskap. Om vi vill att andra ska ta emot vår hjälp och våra gåvor. Om vi vill leva i relationer av ömsesidighet så måste vi be om och ta emot detsamma. Det här är inget vi bara behöver veta. För du vet det här när jag säger det. Men vi behöver liksom agera på det och göra det så att det blir verkligt och sant i våra liv. Så att om vi vill att andra omkring oss ska investera i sig själva genom oss. Alltså människor ska finnas i vårt sällskap och i vårt samarbete. Så behöver vi också investera i oss själva. Först oss själva och sen i andra. Och det här är ju, för det är ju läskigt att bjuda in. Det utmanar ju, vi riskerar ju alltid att bli avvisade när vi bjuder in. Så är det ju. Så kan det vara så att andra tackar nej och det inte har det minsta med oss att göra. Utan att det har med att de är på en annan resa. Så vi behöver ju lära oss att inte ta det här personligt. Men vi behöver verkligen öva på den här ömsesidigheten. Och förstå, vi som har gett mycket till andra men inte tillåtit oss att ta emot själva, att vi behöver förändra det här. Det här är någonting som jag brukar påminna företagare om när jag coachar. Jag brukar säga till företagare att om du vill att dina kunder ska investera i sig själva genom dig, det vill säga komma och ta emot din coaching, din massage, köpa dina tjänster, vilket är en investering i sig själv genom dig, då behöver du som företagare göra detsamma. Så brukar jag fråga företagaren, går du på coaching? Investerar du i företagsutveckling? Och då säger företagaren, nej, inte än. Det ska jag göra när jag får fler kunder. Men det fungerar inte så. Min erfarenhet det är att företagaren får fler kunder när företagaren gör det den vill att kunderna ska göra. Det vill säga investera i sig själv. Alltså du som företagare måste tycka att ditt företag är värt att investera i om dina kunder ska tycka att det är värt att investera i. Det är så här vi skapar win-win. Och som du ser så finns skuggan överallt. Vi återskapar den när vi bygger företag också. Om vi inte har jobbat med den här delen av oss själva. Och det finns så mycket makt att ta tillbaka när vi gör skuggarbete. Och när vi tar tillbaka den här makten, när vi får tillgång till de här verktygen, skuggans transformation, skönhetens medicin, då helar vi världen, för vi helar de här galna antaganden vi håller om oss själva. Så vi, som du hörde, vi får inte bara blir inte bara helare människor, utan vi får mer lönsamma företag också. När vi skapar win-win. Och du vet redan att när vi helar oss själva så helas världen utanför. När vi är kärleksfulla mot oss själva så återkommer det i kärleksfulla relationer och det blir vad världen reflekterar tillbaka. Och projektion är verkligen skönhetens medicin. Vad vill den här känslan som skaver? Vad vill den visa mig för antagande om mig själv? Kan vi se den och dela den? Då kan vi hela den. När vi helar oss själva blir världen mer kärleksfull, fredligare, helare. Det är så här vi vandrar i skönhet. Tusen tack för att du lyssnat.